Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkommen upp till den här tisdagen, Fanny.
Tackar.
Hur står det till? Höll jag på.
Syntolkning. Alltså. Micken dog.
Vet du vad som hände? Vi har liksom hållit på i 20 sekunder. Det första var att det ligger en sladd på golvet så jag kom inte in med min stol. Så tänkte jag hoppar av och petar in den. Då upptäckte jag att jag har trasslat in mig i hörlursladden. Och så till råga på allt så föll micken.
Men nu vet du vad? Är vi igång nu, efter påsken!
Nu är vi igång!
Det kan inte bli värre än vad det redan har varit.
Nej, exakt. Så nu kommer allting ordna upp sig. Jag ska berätta idag att det nu är lagligt med cannabis i Tyskland.
Wow!
Vad kan det betyda för Sverige, undrar
ja,
vissa.
Undrar jag.
Ja, det kommer du få reda på. Vad har du?
Jag ska prata om att mysteriet med Havana-syndromet kan vara löst.
Mm-hmm.
Jag tänker inte säga mer än så.
Vad spännande, det har jäckat mig och många andra länge.
Ja, vad som är, det får man säga.
Vad som ligger inte bara dig. Nej, absolut inte bara mig. Men det, jag har tänkt på det lite då och då.
Ja, det är
lite
faktiskt sjukt spännande.
Den där grejen, vad fan var det egentligen? Ja. Sen kommer Carl Moberg hit också, kulturredaktör här på GP.
Bara en sån sak.
För det är inte vilken dag som helst idag.
Nej.
Det är nämligen Håkan Hellströms 50-årsdag.
Wow! Svin gammal.
Fyller 50, officiellt gammal, ja. Det får man väl ändå säga, va?
Ja, det tycker jag. Inte som du. Medelålders.
Nej, medelålders är jag enligt vissa. Mm. Han kommer i alla fall. Det pågår ju saker på GP:s sajt hela dagen.
Ja.
Och redan nu.
Det är ett himladrag redan.
Det är ett riktigt fir. Så in där om du vill höra lite mer. Ja, men se och höra. Vi ska prata mer om det sen. Men grattis så länge, Håkan, om du lyssnar. Mm. Bakvagn har vi sen.
Ja.
Vill du läska med något?
Bok av människoskinn.
Mm.
Snattat på presidentplanet.
Oj.
AI-fälla på universitetet. Jag har mer grejer, men jag vill inte säga dem.
Nej.
För att jag kanske inte hinner säga dem så här.
Nej. Det är bra.
Jag börjar så.
Det är bra att göra så. Jo, men det råder lite kris i Spanien. Jag kan bara säga så och så kan jag läsa rubriken. Citat. Vem vill de att vi ska vara? Tråkiga nordbor? Frågetecken.
Ursäkta.
Ja, vi återkommer till det sen. Och sen lite om Beyoncé-fans som rasar efter att ha fått en vinyl.
Jaha.
Mm.
Är det så fel?
Är det så fel att få en vinyl? Det är fler detaljer i den historien.
Okej då.
Ska jag säga till deras försvar.
Kunde man tro. Mm.
Det kunde man tro. Det har varit påsk, Fanny.
Oh.
Hur var det?
Alltså, jag känner att jag kanske overdid it.
Nej.
Det här året.
Är det sant?
Det var ju ett himla tjat innan om hur nice det är med påsk.
Ja.
Alla bara, har du tänkt på att påsk är den trevligaste högtiden? Ja, alla har tänkt på det.
Ja.
Alla vet det. Ja. Alla säger allt det varje år.
Ja.
Och jag håller med. Det var trevligt.
Ja.
Det är många dagar man får vara ledig. Det är inte så att man måste köpa presenter.
Nej, för fan, det är skönt. Ja.
Det är bara skönt. Mm. Liksom. Och det är typ hälften av julbordsmaten.
Mm.
Och då är det typ den halvan man knappt behöver laga.
Precis.
Uppskattar också.
Ja.
Men det bara blev lite mycket.
Alltså mycket planer eller? Mycket har du liksom inte vilat? Ja, mycket vin.
Absolut inte vilat. Nej, okej. Okay. En timme.
En timme?
Har jag vilat.
Herregud, okej. Okay.
Och det var när vi hade barnvakt och jag ändå vaknade tidigare än vad mitt barn gjorde hos barnvakten.
Perfekt.
För att jag bara är förstörd.
Ja.
Av det här livet.
Just det.
Hur har du haft
det? Ja, men vad härligt. Jo, tack. Jag har haft det bra. Jag har vilat en del.
Har du det?
Så kan man säga. Jag har också ägnat mig åt hävert. Känner du till hävert?
Va?
Det är det här liksom fysiska funktionen heter det inte. Jag är ledsen alla naturkunskapslärare, ni får bara hålla för öronen. Du vet när man slangar någonting och så får man till så att det automatiskt liksom rinner uppåt i en slang och sen neråt.
Va?
Ja.
Vad pratar du om?
Alltså typ att man slangar bensin. Du vet, man stjäl ur någons tank.
Ja.
Du vet, då håller man ju en slang och så får man det liksom att rinna ut. Genom någon fysikens krafter.
Jag har aldrig tänkt på det.
Nej, jag ska visa dig någon slags video sen. Jag vill bara säga att det är första gången i mitt liv som jag har ägnat mig åt det.
Varför har du gjort det?
Nej, men jag har varit ute på landet och liksom jobbat i olika
och
trädgårdar.
Stuligt.
Nej.
Från grannarna.
Jag har varit på olika parkeringar och slangat diesel. Vad är det du undrar?
Det är ju konstigt med det. Låter inte så visamt.
Nej, men jag kan ju konstatera att jag nu åtminstone vet hur man gör. Ja, nu stänger vi ner det här bara och drar igång. Jag har inte begått något brott i helgen. Ja. Cannabis blev lagligt i Tyskland igår.
Ja.
Mm. Vuxna tyskar får nu ha 3 cannabisplantor hemma och ute på stan. Där får man ha 25 gram på sig utan några konstigheter.
Ja, jag tycker liksom det låter jättemycket.
Ja, vi konstaterade ju det här innan. Att
men jag har ingen aning om ifall det är det.
Nej, precis. Magkänslan.
Töntar som sänder då, om man nu tycker det är coolt med knark.
Ja, jag kände just det. Menar du att det är töntigt och
det
inte knarka?
Det var något med vår konversation innan när vi skulle spekulera om cannabis som var, kändes lite cringy bara.
Ja, det gjorde den. Men det
som
kändes,
att vi aldrig har levt.
Nej, men det kändes som att man vill ha lite koll på det här. Alltså, ja. Oavsett, man ska ju inte hålla på och knarka såklart. Men nej, man vill ju kunna vissa saker. Förutom i Tyskland där man får det. Men jag håller med, magkänslan säger att 25 gram är ganska mycket ändå.
Ja.
Tysklands hälsominister Karl Lauterbach skriver på X att använd den nya möjligheten på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Och hjälp till att skydda barn och unga. Förhoppningsvis är detta början på slutet för den svarta marknaden.
Mm. Mm. Det är alltså syftet.
Det är syftet, precis. Jag känner liksom att redan där så använd den här nya möjligheten på ett ansvarsfullt sätt. Det är väldigt mycket så föräldrakänsla i det. Nu får du vara ute lite längre.
Jag räknar med.
Men då vill jag att du sköter detta nu. Visa att du kan klara av detta. Det är ju den känslan liksom. Mm. Det kommer inte bli några cannabisbutiker, om du undrade det.
Det undrar jag lite. Hur ska de göra då?
Nej, det man får då, det är antingen att odla hemma själv eller så kan man gå med i en förening.
Aha.
En liten cannabisförening.
Och köpa där.
Ja, precis. Där
men
får man
odla själv, åker man så till plantagen och köper en liten
planta. Vilken bra fråga. Jag vet faktiskt inte vad man ska få tag på själva dem någonstans. Sen undrar jag också hur svårt det är. Men det kanske, man kan väl inte ha dem, kanske bara i ett fönster.
Nej, det känns som att man måste ha en lampa på dem.
Eller hur? Ja, strunt samma.
Ja, vi är på cannabis. Så är det med det.
Det känns ganska bra tycker jag. Faktiskt.
Det är faktiskt helt okej.
Men man kan i alla fall gå med i en cannabisförening. Och i en sån förening då får man då odla och sen sälja till medlemmarna till självkostnadspris.
Mm-hmm.
Och här dök ju vår nästa diskussion upp. Vad är självkostnadspris? Vad är ens pris ute på stan?
Vad fan kostar det?
Vad fan kostar det? Mm. Vi vet inte. Men jag googlade och hittade en PDF från polisen. Mm. Som heter Föräldraskolan.
Nej!
Jo, som handlar om knark. Den har jag laddat ner och läst lite grann i. Och där kan man se då att priset varierar mellan 50 och 150 kronor grammet. Beroende på mängd och sort.
mängd.
Så man kanske får mängdrabatt då liksom.
Okej.
Okay. Tänker jag mig, om man köper mycket. Ja. Den här pdf-en verkar också vara från 2021. Så en viss inflation kan ha förekommit.
Det får man ju nästan misstänka, va?
Ja, och det är inte nödvändigtvis samma pris i Tyskland. Men så har ni en uppfattning där ute i alla fall, vad det ligger på någonstans. Och när vi ändå är i den här pdf-en, så liksom hajade jag till på ytterligare en del av den som nämligen är polisens exempel då för andra namn för cannabis.
Jaha.
Mm. Vill du höra några eller?
Ja, det vill jag ändå. Hur många för rör
det
sig om?
Nej, men det är 10 stycken kanske.
Oj!
Jag rabblar dem bara här. Ja, jag tror att de har liksom tagit bort vissa också. Men marijuana.
Ja, jo.
Grönt. Weed, gräs, än så länge inga konstigheter. Skunk, dunder, Mary Jane, Marie och Anna.
Va?
Den studsar jag till på.
Marie och Anna?
Det känns som att de kanske bara har råkat få in två namn där.
Bara,
det är
ja.
Så, Marie och Anna, ni tar den här slanglistan för cannabis. Så har det bara kommit in. Nej. Indien, blue cheese och pollen.
Nej, fy vad töntigt.
Ja. Så kan det vara i alla fall.
Ja, det är bra för alla föräldrar där ute.
Ja, det fanns också en printscreen på en sms-konversation där det stod bland annat hej bror och olika sådana saker som polisen har liksom tagit med sig i knarksammanhang. Ja, vi släpper det nu. Ni kan googla själva om ni vill. Tillbaka till Tyskland. Igår då, när den här lagen började gälla, då så fanns det 250 föreningar som redan var igång.
Mm-hmm.
Cannabisföreningar. Mm. De var så att säga redo, men du tänker kanske nu att man får hänga i de här föreningslokalerna och röka.
Ja, det tänkte jag då.
Lite Marie och Anna där tillsammans.
Ja.
Men det får man inte. Det är bara odling man får syssla med.
Aha, det är olika växthus.
Precis. Man får ju liksom uppenbarligen ha olika möten och sånt också, kan jag tänka mig. Men det är inget liksom brukande i föreningslokalerna.
Okej. Okay.
Mm. De får heller inte göra reklam för sig, de här föreningarna. Och så måste de också utse några ansvariga för beroendeproblematik som kan uppstå, läser jag på gp.se.
Det är verkligen som att en förälder försöker vara cool men fortfarande
ja, just
är en förälder.
Precis. Ni kan få dricka vin i källan, men då måste en vara nykter.
Exakt.
Och det är bara årgångsviner. Inget tetra.
Inget bag-in-box.
Nej, precis. Det är,
men det är inte
bara sådana små flaskor.
Det är inte heller jättemånga föreningar med tanke på. Alltså, nu vet inte jag exakt hur många som bor i Tyskland, men
nej.
Supermånga.
Ja, det är sant. Man får också bara vara max 500 personer med i varje förening.
Oj, vad mycket.
Ja, så att inte man kan starta ett sånt liksom Ullared, du vet. Ja, så blir det ju inte.
Ja.
Men Tyskland är då, för lite kontext, det tredje EU-landet som legaliserar cannabis och odling av det då.
Mm-hmm.
Vilka är de andra två? Kan du röra på rak arm?
Nej.
Nej. Malta och Luxemburg.
Malta alltså?
Mm.
Jaha.
Mm. Vad kan det här ha för betydelse för Sverige då? Undrar du kanske?
Ja.
Vår kollega Mattias Balkander, han har pratat med Sunita Mehmetovic som är advokat. Och hon säger då att det kommer bli svårare att lagföra personer i Sverige. Du kan inte dömas för bruket om du kan visa att du har varit i Tyskland.
Jaha. Alltså om du har det i blodet så kan det vara så. Ja, jag var i Tyskland i år.
Exakt.
Fast då måste du väl bevisa att du var det.
Precis. Om någon då har varit i Tyskland och brukat cannabis som det heter och sen kommit till Sverige och är hög, så är det liksom inte rent juridiskt olagligt.
Nej, det blir ju svårt.
Mm. Så då kan man helt enkelt bara säga precis som du sa. Jag har varit i Tyskland.
Och det är därför jag är så bakis.
Ja, precis bakis.
Nej, jag tänker att jag bara åker med.
Ja, just det. Du, avslutningsvis så vill jag bara berätta om ett annat land som gör tvärtom.
Ja.
Thailand.
Just det.
1,5 år efter att de legaliserade cannabis så kommer det nu återigen, eller så kommer det nu att bli då böter eller fängelse om man använder eller säljer cannabis enligt ett förslag från regeringen.
Gud vad förvirrande.
Ja.
De gör en hel omvändning så att säga.
Ja, precis. 2018 så införde de då liksom att de öppnade för medicinskt bruk och 2022 så slog det liksom ännu mer. Nu legaliserar vi på bredare skala.
Mm.
Tusentals butiker har öppnat, läser jag i SvD, och till årsskiftet då, alltså 2024-2025, så beräknas värdet på den industrin vara över 12 miljarder kronor.
Oj.
Ja, det är inte pyttelitet. TT skriver att avkriminaliseringen orsakade en enorm cannabisboom i Thailand. Men tydligen nu då så har turismindustrin klagat på stök.
De bara, Vilka turister kan det här locka till sig?
Ja, precis. Och hur kan det se ut på gator och torg? Och SvD skriver också att regeringen oroar sig över potentiella hälsoeffekter. Det är tydligen de två grejerna.
Okay.
Ihop som gör att man nu vill strama åt det då. Och det här med att själva åtstramningen då, den liksom föreslås att den ska göras till också till årsskiftet.
Mm-hmm.
Så det är ändå en stund kvar.
Mm.
Men de verkar backa. Vi får väl se hur det går i Tyskland. Där är i alla fall nu då blue cheese, Marie och Anna. Och pollen, som det också kallas nu, lagligt. Och invändningar så som då, jag har bara åkt kilfärjan, kan bli vanligare hos polisen. Lite fler goda nyheter i kortformat vill vi ha. Hallå Adam.
Hallå.
Du, vi kör igång. Där.
Under gårdagen häktades tre unga män misstänkta för inblandning i skärtorsdagens skottlossning i Öregryte i Göteborg. Enligt SVT Väst är en av de häktade misstänkt för försök till mord samt grovt vapenbrott och de två andra häktades misstänkta för anstiftan till mordförsök. Skottlossningen kan kopplas till samma gängkonflikt som ett tiotal andra dåd i Göteborgsområdet i mars, enligt uppgift till GP. Minst en av de häktade är under 18 år, alla tre nekar till brott. Israels parlament Knesset har godkänt en lag som ger nyhetskanalen Al Jazeera sändningsförbud i landet, det skriver TT. Israel hävdade i januari att en journalist från Al Jazeera och en frilansande medarbetare som dödades i ett flyganfall i Gaza var terrorister. Månaden därpå påstods att en annan av kanalens journalister som skadades i en attack var ställföreträdande kompanichef hos Hamas. Al Jazeera har bestämt förnekat anklagelserna och i sin tur anklagat Israel för att systematiskt rikta in sig på Al Jazeera-anställda i Gaza. Donald Trump har betalat borgenssumman på knappt 1,9 miljarder kronor i bedrägerimålet där han befunnits skyldig till att ha övervärderat sina fastigheter. Det visar domstolsdokument enligt TT. Den förre presidenten skulle ursprungligen betala omkring 5 miljarder kronor, men efter att ha överklagat sänktes beloppet förra veckan av en överklagande domstol i New York. Om bedrägeridomen mot Trump står sig kom han dock tvingas betala hela ursprungsbeloppet plus ränta.
Ah, han löste det i alla fall med den första betalningen.
Ja.
Ja. Då behöver de inte hålla på så som du gjorde, Fanny, och gå igenom vilka tillgångar de kan ta och inte ta.
Nej.
Nej. Vi får väl se vad som händer. Adam, tack för detta.
Tack, tack.
Vi kan väl konstatera också att det är fruktansvärt utomhus.
Det är skitdåligt väder.
Ja, det är det.
Bara så ni vet det.
Det är som en käftsmäll.
Ja, det är det faktiskt.
Eller som att stå liksom bredvid en pissoar, känns som.
Ja, hur hanterade du det här i morse? Det var ju kraftigt regn.
Ja, det var det. Ja, men jag tror att jag jag vet inte, jag inspirerades av mina medbussresenärer. Alltså jag skulle ju börjat cykla idag. Mitt busskort har ju gått ut.
Nej.
Och det var liksom stora vårpremiärdagen. Men det blev ju inte så.
Nej, alltså det gjorde du ju rätt i.
Ja.
Jag tog ett paraply, vilket jag aldrig gör.
Nej.
För att man kan inte ha det i Göteborg.
Nej, det man kan ju inte det.
Jag brukar ha regnjacka och keps.
Mm.
Men det är ju så kallt. Så jag kände bara, jag vägrar frysa. Jag måste ha min varma jacka.
Ja.
Och då blir det paraply. Mm. Jag bara tänkte, jag offrar det.
Ja, men hur gick det då?
Ja, det gick helt okej.
Okay. Ja.
Det är ju för att ingen är ute då. Annars hade jag ju typ gått in i folk eftersom jag var tvungen att ha
ja,
det.
Ja, just det. Jag tänkte det. Jag bara, fan, blåser det med när folk är ute? Eller vad är det hon är ute och far
efter?
Det
är inte så många kroppar som hejdar vinden.
Det är någon sån fysisk funktion.
Men jag bara
hävert.
Gick där jag är så här. Jag vet vart jobbet ligger. Mm. Jag går bara dit nu.
Just det.
Men det ska ju, det regnar ju fortsatt, men det ska sluta regna vid 9 och istället börja snöa och sen snöa hela dagen och hela kvällen fram till klockan 23. Läser jag i SMHs dygnsrapport här.
Mm, det är väldigt svårt att tänka sig att jag satt ute i solen i t-shirt igår och nästan brände mig i ansiktet.
Ja, och SMH gick ju ut med det här igår.
Ja.
Och sa, det är inget aprilskämt som vi
kommer
med.
Nej, just det. Jag såg det.
Den tanken slog mig med när jag skickade ut prognosen. Men det här är alltså helt seriöst, säger Linus Karlsson på SMHI till oss på GP.
Ja.
Ja, det var ju lite dålig timing. För det kändes ju igår som att det här kan inte vara liksom...
Nej, igår kände man ju, det måste vara falskt.
Ja.
Det kan inte gå. Men ja, okej, ja, men vad härligt. Det är alltså en orange varning, ser jag.
Yep.
Så, det här tror jag vi hade lämnat nu. Att det är så förseningar inom kollektivtrafiken och mycket begränsad framkomlighet på vägar.
Ja, just det. Det är klart. Det kommer vi ju se nu.
Ja, för jag känner bara så här, Fanny, att mina fötter, de kan inte ta steget tillbaka till vinterskor.
Nej, jag vägrade också det.
Det går faktiskt inte.
Nej, men det, du får bara vara inne idag.
Ja.
Mellan 08 och 21 som den här orangea varningen är utfärdad.
Aldrig gå hem från jobbet.
Nej, du får tyvärr vara kvar här.
Ja.
Det blir också, står det nu, att det kommer komma 8 cm snö under tisdagsdygnet.
Mm.
Och några centimeter kommer lägga sig, säger Linus Karlsson på SMHI.
Fy fan.
Så du kanske ändå behöver ha dina vinterskor.
Ja, men ser du någonting om liksom imorgon? Kommer det solen tillbaka då och allt kommer vara borta på en och en halv dag?
Ja, det ska ju vara så att det blir fint imorgon. Mm-hmm. Och sen på torsdag, då kommer snön tillbaka.
Nej, men nej!
Jo, och då ska det snöa mer. Ymnigt snöfall på torsdag. Så det är ingen idé. Men det står dock att enligt prognosen ska det bli soligt igen till helgen. Men enligt Linus Karlsson är det oklart.
Linus Karlsson, du måste hjälpa mig, för jag klarar inte det här.
Ja, men jag tycker han säger bra här. Det finns nu, det pekar på att det blir ganska milt och soligt i helgen. Men det finns också alternativa scenarier. Det blir så här när man kollar så långt framåt. Så kolla inte så långt framåt. Bara inse att idag och på torsdag, då blir det inte så kul.
Då blir det piss.
Då blir det faktiskt piss. Är du bekant med Havanna-syndromet, eller?
Ja, vagt bekant. Mm, jag har inte drabbats själv, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller. Mm. No offense, tänkte jag säga, men det är väl skönt. Det är ju i alla fall en mystisk åkomma som kan ha drabbat hundratals amerikanska diplomater, militärpersonal, CIA-spioner och FBI-agenter som befunnit sig då utomlands i tjänsten de senaste 10 åren, vad det verkar. Och symptomen från det här syndromet, det är då varierande från typ smärta, tinnitus, illamående, olika kognitiva svårigheter som koncentrationsproblem och minnesförlust och ett intensivt smärtsamt ljud i öronen.
Hmm.
Det är väl typ samma sak som tinnitus. Though,
men... Ja, men det känns också som att många av de där kan man pricka av när man bara har en dålig dag.
Ja, jag vet. Så att, det tror jag är en del i mysteriet.
Mm.
Att man inte kan liksom vara så. Det kanske bara är väldigt dålig arbetsmiljö på ambassaden i Havanna.
Just det, exakt.
Hur kan vi verkligen veta det?
Det är stressigt och det är dålig ventilation och sånt.
Ja, exakt. Mm. Jag ska också säga att de här symptomen har då bland de här hundratals drabbade varit ganska liksom varierande. Vissa har fått väldigt allvarliga symptom. Typ att de inte kan arbeta längre.
Nej.
För att de mår för dåligt. Medan andra mer var så bara ont i huvudet och mår inte illa. 2017 så uppgav då de amerikanska diplomaternas fackförening att några av diplomaterna också hade diagnostiserats med milda traumatiska hjärnskador.
Fy, detta minns jag, ja. Det låter ju obehagligt på riktigt.
Då började det ju gå från att det är lite så diffust till ganska obehagligt på riktigt. Och anledningen då till att det heter Havanna-syndromet var att de första fallen som rapporterades var på Kuba, på den amerikanska och kanadensiska ambassaden i Havanna 2016. Och de drabbade där då vittnade om höga ljud och vibrationer i vissa delar av rum på ambassaden i Havanna.
Mm.
Och år 2017, då lyckades nyhetsbyrån AP att få tag i ljudet. som misstänktes då ha orsakat de här syndromen på ambassaden. Och nu ska jag spela det för dig.
Betyder det att vi kommer att bli påverkade?
Det får vi se. Ja. Jag kan säga att...
Varning!
Jag kände mig påverkad efter att ha rippat det här ljudet från svenska Yle.
Vad hemskt!
Så nu får vi se hur du kör.
Ja.
Är du beredd?
Ja.
Det låter riktigt.
Är det ett sånt ljud som man inte ska höra? Nej, men det är ju för att jag inte har dragit upp din regel.
Aha.
Nu. Ja.
Känner du obehaget?
Jag tycker det låter lite som såna här cikador typ. Alltså någon slags syrsa.
Men du tyckte det var lite trevligt.
Nej. Jo, alltså så här. Om du hade spelat i 10 sekunder till så hade jag tyckt att det var fruktansvärt, tror jag.
Ja, jag började känna så.
Ja.
Jag får ju placebo direkt.
Mm.
Men i alla fall, hur kan det komma sig? Vad är det för ljud? Och vem är det som spelar upp det här sjuka ljudet
ja.
Så folk mår piss? Ingen har vetat, men en ny granskning då av flera medier som Der Spiegel, CBS 60 Minutes och den ryska oberoende tidningen The Insider. Då har man nu kunnat koppla det här syndromet till Ryssland.
Mm-hmm.
Jag ska också säga att innan de här första fallen i Havanna så har den här granskningen nu då kunnat visa att en anställd på det amerikanska konsultatet i Frankfurt i Tyskland då slogs medvetslös av något som beskrivs som en stark energistråle redan 2 år innan de första rapporterna från Havanna då.
Slogs medvetslös
av en stark energistråle. Det har de liksom kopplat då till det första fallet av det här.
Det låter ju helt sjukt.
Ja, det låter ju obehagligt.
Ja.
Men det är i alla fall en grupp inom den ryska underrättelsetjänsten som då kallas för 29155.
Mm-hmm.
Som pekas ut som slängigt. Ansvariga. Nej, inte. 29155.
Ja.
Skitsamma. De är liksom de som pekas ut här då.
Mm.
Och den här granskningen har satt ett år för dem att göra och den, det finns då flera saker som tyder på att det är just den ryska underrättelseenheten som ligger bakom de här sjukhusfallen.
Mm-hmm. Okay.
Ryssland har då sedan länge liksom misstänkts för det här, eller de misstänks för att ligga bakom det som tros vara då mikrovågsattacker. Det vill säga att attackerna har skett då genom riktade energivapen eller mikrovågor från gömda enheter.
Mm.
Och just mikrovågsenergi ska vara något som Ryssland har forskat i länge.
Okej, det har någonting säkert att göra då med hur en mikro funkar, men på ett helt annat sätt.
Säkert.
Ja.
Det är som att hela Havannas ambassad
lever
en mikro. Det vet inte jag då.
Nej.
Jag sa bara det nu.
Ja.
Glöm det.
Mm.
Enligt granskningen så ska personer då från underrättelsegruppen har använt sig av sådana här riktade energivapen samt har befunnit sig på platser där amerikansk personal plötsligt insjuknat med symptom. Som i Australien, Österrike, Kina, Colombia, Tyskland och Ryssland.
Mm-hmm.
Det där ser jag idén. De är så här, vad konstigt att ni var där.
Ja,
samtidigt som de blev sjuka.
Precis,
och ni har forskat inom den här mikrovågstekniken.
Ja.
Flera officerare i den här underrättelsegruppen ska också ha belönats och befordrats för sitt arbete som kopplas till utvecklandet av icke-dödliga akustiska vapen.
Mm-hmm.
Typiskt bra befordring.
Just det.
Att få. Tackar!
Ja.
Det här är då vad de här riktade enheterna som orsakar hjärnskador ska kallas enligt en rysk militärkontext.
För fan, vad det är liksom... Allt våld är ju obehagligt, men det här som man liksom inte ser.
Ja,
som man
vet.
Inte ens märker att det sker.
Jag vet.
Det är ju någon sån James Bond liksom känsla.
Man tror ju att det inte kan ske.
Ja.
Men det kan det tydligen. Och en amerikansk militärutredare som har arbetat med då Havanna-syndromsfallen säger till CBS att den gemensamma bland de här personerna som har blivit sjuka, det är att de har arbetat mot eller med fokus på Ryssland och lyckats bra med sitt arbete.
Mm-hmm. Ja, ledtråd då.
Vad vet vi mer om den här gruppen då? 29155.
Just det.
Ja, den verkar vara liksom ökänd inom den amerikanska underrättelsetjänsten och var då någon slags träningsenhet inom den ryska militära underrättelsetjänsten först. Men sen omorganiserades gruppen och expanderades för att ägna sig åt särskilda operationer gällande lönnmord, sabotage och kampanjer för att skapa politisk instabilitet världen över.
Det låter som upptakten till en tv-serie.
Ja. Det är ju
verkligen, vilken obehaglig grupp.
Det är tydligt
ja.
Ändå. De har också uppmärksammats för bland annat för förgiftningen av den ryska tidigare dubbelspionen Sergej Skripal och hans dotter i Storbritannien 2018 och efter ett misslyckat kuppförsök i Montenegro där landet skulle bli NATO-medlem 2016. Mm-hmm. Den här gruppen ska också ha då utfört diverse operationer i Ukraina bara dagar innan Ryssland anföll.
Okej, en grupp att hålla ögonen på.
Ja, det kan man säga. Mm. Och tidigare så har amerikanska myndigheter sagt att det är osannolikt att det är utländsk makt som ligger bakom de här incidenterna med Havana-syndromet. CIA har gått så långt som att säga att de utesluter att det är en främmande makt. Alltså innan den här granskningen då.
Mm-hmm.
För de har inte heller haft någon förklaring till varför det kan bli så.
Nej, då är det väl
inte är främmande makt.
Då är det väl dåligt att utesluta.
Ja, jag vet.
När man inte vet.
Nej, men jag antar att de är så. Det är säkert psykosomatiskt.
Mm-hmm.
Ryssland, de har också nekat.
Ja.
Skräll. Och de gör det än idag. Mm. Så sent som igår så sa Kremls talesperson Dmitrij Peskov att granskningen är då bara de grundlösa anklagelser av medier, skriver Reuters.
Okay.
Så det är inte som att de bara äntligen har det kommit på det!
Nej, precis.
Det var vi hela tiden! Fan. Det var våra grabbar!
Ni tog oss.
Ja, exakt. Men vi får väl se vad det här leder till då, om vi nu tror oss veta att det är de som ligger bakom.
Ja.
Hjälper det?
Kommer det att, ja, precis. Kommer det att hjälpa eller vad... Ja, vi får hålla ögonen på det helt enkelt.
Mm.
Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det är Håkan Hellströms 50-årsdag idag.
Woohoo!
På GP's site så märks detta.
Ja, det gör det verkligen.
Om man inte visste det redan innan.
I ett flertal artiklar, va?
Precis, och i en riktigt fet live-chatt, om jag får säga det själv.
Har du varit inne?
Jag har varit inne och tittat lite grann.
Kommentar?
Nej, jag har inte skrivit något, utan det är ju meningen att lyssnare och läsare ska göra det.
Ja, så de in, gör det också.
Ja, det är toppen. In där, fortsätt gör, skriv. Man kan också rösta bland annat på vilken låt av Håkan som man tycker är bäst.
Ooh.
Vet jag. Det pågår en omröstning, så skynda dig så inte din minst favorita låt vinner, så säger man. Det är helt korrekt geografiskt uttryckt. Det är tisdag efter påsk. Jag kämpar mig tillbaka här både med ord och motorik. Vi ska släppa in Carl Moberg i alla fall.
Ja, vi får hoppas han mår bättre än vad du
gör. Ja, det gör han. Han har ju full koll på den här Håkan-födelsedagen. Vi är tillbaka alldeles strax. Idag fyller Håkan Hellström 50 år och det här kommer ju inte gå obemärkt förbi på GP. Det är grattishälsningar från kändisar, det är en maratonchatt och det är mängder av material från Håkans långa, långa karriär. Och vi ska prata mer just om den långa, långa karriären nu. Vem var Håkan egentligen när han började och vem är han nu, undrar man inte minst.
Ja, det undrar man verkligen.
Ja, det ska kulturredaktör Carl Moberg hjälpa oss att besvara genom att gå igenom några av Håkans defining moments. Hallå! Ja,
trevligt, hallå, hej, hej, hej.
Du, hur har din Håkan-födelsedag börjat, höll jag på att säga? Är du liksom trött redan?
Dag. Nej, känns väl peppigt och kul det här. Det är väl jättehärligt att vakna till syndaflod och vetskapen att det ska bli snö senare. Så att det är just väl det. Underbart att man då kan ha.
Jag hoppas han är i Portugal eller något.
Ja, det hade väl varit för fint om han var det. Vi vet inte vart han är, men Portugal låter ju som en trolig och i det här fallet kanske välbehövlig plats för honom.
Trevligare plats.
Han har, alltså, ni är ju ändå båda liksom kulturjournalister. Det är ju inte jag. Det känns som att ni har bättre koll kanske lite på Håkan. Men han är uppenbarligen i Portugal ibland, titt som tätt.
Ja, han har varit i alla fall.
Han har varit.
Men vi har verkligen ingen aning om han är där just nu.
Nej, alltså vi har man jobbat med kulturjournalistik ett tag så har man ju som regel en ganska märklig relation till Håkan Hellström eftersom han ju gick från att vara typ världens mest tillgängliga och roliga människa till att plötsligt bara försvinna från all form av media.
Ja.
Så att, ingen som har gjort en intervju med honom på 10 år nästan. Så att man vet inte riktigt var Håkan befinner sig, men vi är ändå för glada att få fira hans födelsedag.
Ja. Men ska vi börja lite från början då med Broder Daniel och ett band som faktiskt var nytt för mig, Honey is Cool.
Ja. Va? Är man Honey is Cool, då är man ju lite nere.
Känns som du skulle gilla.
Ja, det tror jag.
Ja, det
också.
Kanske jag skulle få lyssna efteråt då,
om det. Men det kanske något. Inte är så konstigt.
Men vad var det för ett band då? Broder Daniel har man ju koll på, men...
Ja, Honey is Cool, alltså framförallt förknippar man väl det med Karin Dreijer, och känner man till Karin Dreijer så vet man att hon ju bland annat i Fever Ray, men också tillsammans med brorsan Olof så är det ju The Knife. Va?
Ja.
Mm. Mm. Och det märks ganska mycket att det är rätt mycket av ett Karin Dreijer-projekt, tycker jag. Eller vad säger du, Fanny?
Ja, det kan man ändå säga. Mm. Mm. Jag tror att du, man tänker kanske inte att det är Håkan Hellström.
Nej.
Nej, men det är rätt kul.
Det är verkligen kul.
Ja, kan man tipsa
alla. Men var är vi någonstans i tid och vem var Håkan vid den här tiden?
Oh, tack för den.
Ungefär.
Nu ska vi se. Jo, men jag tror vi kanske, ska vi säga 98 kanske, där omkring. Ja. Alltså säg att han är från början, är han ju med i Broder Daniel. Mm. Kan vi ta det den vägen lite snabbt bara?
Ja, det gör vi.
Alltså, för då, de börjar ju på Samskolan där. Han hoppar på lite senare. Han är ju typ med redan från 80-talet, från 89 liksom, och fram till precis innan som Broder Daniel ska släppa skivkontrakt. Då försvinner han från bandet. Lite oklart blir det, får han sparken, lämnar han, eller på något sätt så försvinner han från Broder Daniel typ 2 veckor innan de får skivkontrakt och liksom bara exploderar.
Panik känner jag.
Lite stressigt. Och då, på något sätt blir väl då Honey is Cool tröstpriset under den här perioden, och då befinner vi oss väl någonstans där.
95-97 var han.
95-97, ja, 98 kanske han kommer tillbaka sen, till Broder Daniel. Ja,
sen flyttade han tillbaka till BD. Det var väl smart.
Mm. Då kom han till, men då fick han ändå liksom vara med igen så att säga. Men sen är det väl sen är det ju ändå år 2000.
Mm, det är ju det vi förknippar det stora Håkan-året så att säga, 2000. Jo, men då släpper han Känn ingen sorg för mig till jobb. Göteborg blir ju bara tokhyllad av alla. Alltså otroligt genomslag på själva skivan. Och sen så liksom, det som är lite fascinerande tycker jag med den här tiden och med att han slår igenom, han kommer ju liksom helt från indiescenen, han släpper en platta, det är liksom, det känns väldigt indie, folk gör kopplingar till Morrissey, samtidigt som han ju mitt i den här vevan, han ska vara det coolaste vi har, hög integritet som man förknippar kanske med Göteborgs indiescen vid den här tiden, så är han också med i Allsång på Skansen och gör folkliga program och blir liksom den här jättefolkliga personen, en megakrock, och måste väl säkert ha liksom, ja, men det måste väl ha gnisslat en del, tänker jag, bland en del av hans tidigare vänner under den här tiden, eller liksom, va, ska du vara med i det här? Ska du vara med i Allsång på Skansen, Håkan? Det kan ju inte vara okej. Och det där är ändå, det tror jag är lite definierande för vem han är som artist ändå.
Ja, det känns som han ändrade på. Idag är inte det konstigt. Idag är liksom David Richard med i Allsång. Men det var ju liksom inte okej på den tiden. Alltså det var verkligen inte okej.
Nej.
Men nu är det som att alla bara, ja, det är. Så kan man göra.
Håkans förtjänst och eller fel, beroende lite på vem man är exakt.
Ja, just det. Men, och sen är det väl mer eller mindre spikrak därifrån, eller?
Ja, men det tycker jag nog.
Rent folklighets- och liksom framgångsmässigt.
Det rullar på. Han får liksom bli åt göteborgare. Han får hänga med när och fjärran till Brasilien och liksom träffa sin tjej där och spela lite, ta med sig lite sambatrummor hem. Ja, det är gött hela vägen fram. Ja, men i princip fram till den här punkten 2013-2014 när liksom allt bara blir så här enormt, kan man väl säga. Då exploderade det ju på en helt nytt sätt som vi inte sett bland svenska artister tidigare.
Men vad var det som gjorde det då? Svår fråga kanske.
Fråga. Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, det är ju väldigt svårt svar på. Är det musiken? Är det han som person? Är det kombinationen? Vad är det som gör egentligen att Håkan Hellström bara liksom är på en helt annan planet än alla andra? Alltså, om man kan någon sälja ut Skandinavium så är ju den en jättestor svensk artist. Mm. Han säljer ut Ullevi 4 gånger. Alltså, det är liksom, jag vet inte vad man ska säga om det riktigt. Men ja, vad säger du, Fanny? Har du några teorier? Varför är Håkan så stor egentligen?
Nej, jag tror att du sa det redan. Ja. Alltså att det är en kombination av allt. Sen är han ju också en otroligt bra liveartist.
Ja, det ska man ju absolut.
Och entertainer liksom, som det nästan inte finns eller det finns ingen som mäter sig med honom. Och det tror jag typ räcker ganska långt. Mm. För att om man vill fylla Ullevi i alla fall.
Mm.
Att det kanske inte är att alla som är där har lyssnat på alla hans låtar alltid.
Nej.
Utan man kanske bara går dit för att få underhållen.
Den goda stämningens skull.
Ja, exakt. Mm. Det är väldigt låg tröskel in till Ullevi.
Ja, det är det faktiskt.
Vem som helst som typ gillar musik kan ändå gå dit och ha det bra. Liksom.
För det känns också som att hela den här diskussionen med så han kan ju inte sjunga. Han sjunger ju falskt hela tiden. Den har man inte hört så mycket av på sistone. Men jag har liksom en känsla...
Han har blivit mycket bättre på att sjunga.
Han blivit det?
Ja, det skulle jag verkligen säga.
Aha.
Jag tror han nog har gått... och lärt sig det.
Mm-hmm.
Men ja, sen är det väl bara att man tröttnar på det. Det var ju också det där med att han stjäl alla... Alltså han stölder och det höll ju alla på med i början.
Ja, just det.
Att han har stulit från det och det och det. Det känns inte som att någon bryr sig.
Det har vi lagt ner nu. Ja. Nej, jag bara liksom slungades tillbaka till högstadiekorridorer där alla killar var så... Du kan ju lyssna på Håkan Hellström.
Kråkan Gnällström.
Men just jag den hörde jag faktiskt inte.
Frågan är om, jag funderar också lite på om det faktiskt är så att, alltså att han har, att han nog alltid varit ganska duktig på att sjunga också på sätt och vis, men att han kanske också har lagt ner registret lite. För att, jag rekommenderar alla att försöka sjunga med i en del tidiga Håkan-låtar i originaltonart. Ja. Alltså,
det är bra helt, det går för er egentligen.
Det är inte helt enkelt om man inte liksom är en sån superkristallig tenor. Sådär. Så att, jag tror att det kan kanske också, man märker att han går lite djupare ner i registret, så att det blir lite mer behagligt att lyssna på för vissa också. Om man nu inte gillar den här liksom pressade rockpop-rösten. Sådär.
Mm. Bra tips. Ska vi ta några, för det finns ju ändå inom citationstecken några skandaler som man liksom har hört om.
Väldigt få. Ja. Får man väl ändå säga.
Ja, jo, det är
med tanke på den långa karriären.
Det får man väl säga, men kanske lite liksom myter då eller lite såna berättelser, har du några såna att bjuda på?
Nej, men jag funderar på, alltså det finns ju någonstans den klassiska cykeln av att någon byggs upp och sen så ska den på något sätt raseras, och det som händer där just mellan 2013 och 2014 är väl ju just det att det börjar liksom storma lite för Håkan på ett sätt som han kanske inte varit med om tidigare. Några klassiska saker är väl, ja men eran goda liksom kollega här i Nyhetsshowen, Nina Lundströms artikel får väl ändå nämnas.
En legendarisk text.
Ja, hon skrev i Faktum då, där hon träffar Håkan, och så ställer hon liksom bara frågor om saker han har sagt i andra intervjuer. Som jag nämnde tidigt här, kommer ni ihåg det här? Han var så rolig och tillgänglig förut. Ja, men då spelade han ju någon typ av roll alltid, alltså, inte bara i sin musik utan också som intervjuperson. Han kunde ju säga i princip vad som helst, vilket ju var underbart om man var journalist och liksom, man kanske är lite ovan vid den typen av liksom, svenska ljugare. Han var ju mer som en Bob Dylan typ som bara kunde säga något helt random. Men Ina gick ju in på det då, plockade upp några av hans saker och sa, men du Håkan, det här, har du verkligen gjort det här? Är det här verkligen sant? Och Håkan bara, vad är väl sant egentligen? Och Ina bara så, då hade man kunnat säga, ja men det är väl härligt. Men Ina hugger gärna tag i det då och säger så här, ja fast är det sant? Och så blir det liksom lite obekvämt möte där på något sätt. Så det, och det blev ju en väldigt stor grej att, då blev det liksom att Håkan var lugnaren så där.
Och sen dess har han aldrig mer pratat med media. Jag skojar.
Nej, men det har han väl gjort. Men det kom väl ett antal intervjuer där. Liksom. Jag tror också det fanns en tid runt de här tidiga Ullevi-spelningarna när han nog var rätt pressad också.
Mm.
Det finns ju liksom en SVT-intervju där de ju visar upp lite bakom kulisserna.
Mm.
Hur det är att intervjua Håkan Hellström. Och där framstår han kanske inte som världens härligaste person. Men man ser ju också någonstans att här är en människa som är ansvarig för att den här sjuka grejen som är flera spelningar på Ullevi ska funka. Mm. Så att, ja men det var kanske inte hans bästa läge. Men, och jag tror det är väl helt, det är väl bara en spekulation, men de sakerna kanske har påverkat också att han har velat ta ett litet kliv tillbaka och inte vara så synlig som han har varit.
Mm. Ja, men idag då, här, nu är han ju verkligen en industri. Det är ju inte, det är ju verkligen årligen vi skriver sådana liksom artiklar om hur rik han är typ och allt det här, och han är också helt otillgänglig. Kan man säga någonting om vem han är idag som artist då?
Nej, men det skulle vara så kul om han dök upp i någon sån här. Man skulle vilja veta lite hur, liksom, hur är läget? Hur har du det med barnen? Och vad tänker du om framtiden? Och så, här. Så man får ju liksom på något sätt bara spekulera i vem han är. Alltså det man kan säga är att musikaliskt så har han ju liksom inte nått samma framgångar som han har gjort. Det var ju fram till typ 2013. Och sen så de här som har kommit, Illusioner och Rampljus och vad heter den, Poetiska försök den senaste här. Mm. De, alltså helt oberoende om man tycker om dem eller inte, så kan man ju åtminstone se att försäljningssiffrorna börjar ju dala lite här, utan han har ju blivit mer av det här paketet än att han dyker upp på Ullevi vartannat år eller sådär och bjuder på en kanonfest snarare. Men man försöker man spå lite liksom vem och var är Håkan just nu, så tycker jag det är jättesvårt. Alltså det är fruktansvärt svårt att veta vad han ska göra härnäst. Alltså ska han liksom, nu så kom det den här skivan som ju var lite så tillbaka till rötterna känsla. Mm. Alltså innan det var det bara en symfonisk skiva. Alltså jag vet inte, vad ska man säga om det? Johan Lindqvist har ju skrivit en typ essä kan man säga som ligger på g.se just nu. Och han spekulerar ju liksom om framtiden för Håkan. Han tror ju att han vill, om man kunna bli osynlig igen på något sätt. Att kunna gå på Hagas gator och att någon bara, fan, känner jag igen den? Vad tar han, den här killen som spelade på Ullevi för typ 20-30 år sedan? Och att
han vill liksom tillbaka till någon slags underdog.
Ja, eller bara eller få lov att vara i fred kanske. Ja. Något som väl måste vara helt omöjligt i hans liv. Alltså,
tips kanske, sluta spela på Ullevi.
Ja, jo, kanske. Det gör bara ju... Ja. Jo, om det nu är det han vill.
Om det är det han vill.
Ja, vi vet ju inte vad det är han vill. Men Johan funderar lite på om han liksom... Han brukar ju just att... Håkan Hellström brukar spela den här videoklippet på Charlie Chaplin när han går ut i solnedgången sådär. Lite man ser bara ryggen på honom. Och det kanske skulle kunna vara någon typ av framtid. Eller så gör han någonting, eller så bara går han tillbaka och blir superfolklig nu. Det kanske är Allsång på Skansen nästa år. Man har ju, man vet inte.
Han kanske får en egen talkshow.
Det är det som är så skönt med att vara så känd. Mm. Man kan liksom välja själv.
Han kan göra vad han vill, så känner man ändå lite.
Man ju verkligen.
Ja. Men som vi nämnde i början så är det ju ett rejält firande på GP idag. Inte här i huset, vi har ingen sån fest, men på sajten.
Det kommer
i form
som
av
sambaband gående.
Gör det Carl? Det hade ändå piggat upp.
Alltså, vi har ju en kollega som brukar vara ruskigt bra på att sätta upp påskkycklingar och tomtefirande. Jag vet inte om hon har förberett några Håkan.
Nej, jag ser att påsken är kvar här ute fortfarande.
Så,
i så fall var
nej,
det
internt inte så mycket kanske, men däremot så framförallt så är det ju så att vi har ju dratt igång en chatt kan man säga, eller egentligen så är det så här, man kan gå in just nu på g.se och så kan man skicka en liten grattishälsning till Håkan Hellström. Där har vi också lagt sånt där, vi har ju väldigt mycket gammalt material som är roligt att plocka fram i såna här tider. Men det finns också en hel del nytt med liksom lite videohälsningar från andra kändisar och lite omröstningar och ja, men du vet, sånt där som är lite kul. Så att det finns ganska mycket roligt. Om man gillar Håkan och tycker att det är ändå lite skoj, så kan man gå in och ha en härlig tid, skulle jag vilja påstå.
Mycket bra. Ska vi ta, vi har ett litet ihopklipp faktiskt på hälsningar från olika kändisar.
Mysigt.
Som hälsar Håkan grattis. Vi lyssnar på det så vi bara kommer i lite stämning.
Grattis Håkan.
Jag hoppas du får en fantastisk dag med dina nära och kära.
Ja, nu är du över den där underbara gränsen
och blir vuxen. Vilken grej.
Det är inte klokt.
Jag hoppas vi får se det på Gamla Ullevi i år.
Vuxen blir man när man fyller 50.
Skönt att veta ändå.
Ja, precis. Lasse Kronér var det som sa det. Vi hörde Miriam Bryant också. Thomas von Brömsen som spelade saxofon.
Klarinett vill jag nog ändå säga.
Klarinett, ja, vad bra. Henrik Lundqvist och Mickey D och Geis var också med. Ja. Och alla kan alltså då gå in, du som lyssnar kan gå in och skriva din lilla hälsning också om du vill. Kommer det liksom, kommer du fira Håkans födelsedag på något speciellt sätt, Carl, eller?
Ja, men jag så här, för mitt, jag har en lång relation till Håkan som artist och det går verkligen i vågor att jag lyssnar på hans musik. Just nu har det kanske varit lite av en dipp, men jag tror att det är just såna här dagar, du vet, såna här jubileumsdagar vi har för att minnas, tänka och känna att vi kan fira med just musiken. Så att även jag dyker nog ner i låtkatalogen lite under dagen, tror jag.
Mm, jag får erkänna att jag faktiskt körde lite Augusti i helvetet på vägen hit.
Gjorde du det? Ja. Jag blev så inspirerad av er.
Ja, fick lite feeling. Har du någon förhoppning om att liksom, vi kommer att få något livstecken från Håkan idag? Eller vad tror du?
Ja, men det hade varit kul om han hörde av sig och sa tjena tjena, hej hallå, tack för alla gratulationer. Gärna sån här, du vet, så pappa på Facebook-grej hade varit kul om han gick in och gjorde en sån.
Har han inte syns till lite mer där nu? Känns som att någon har sagt till honom att han måste vara på typ Instagram. Att han är mycket så när han själv är aktuell med något då. Inte bara för att vara skön. Han har varit lite så. Här ska jag spela.
Göra lite någon liten videosnutt har man ju sett.
Ja, exakt. Ja. Där han går runt lite så carefree.
Ja, men vi får väl se. Vi kan räkna med i alla fall att ni på Kulturen håller stenkoll på vi håller, om det kommer något.
Det gör vi absolut. Mycket och så bra. Hälsar vi det vidare till er i sådana fall.
Ja, jättebra. Carl, tusen tack för att du kom hit.
Glad Håkan.
Vi släpper Håkan Hellströms 50-årsdag för en liten stund, Fanny.
Ja. Vad hände sen?
Jag vet inte.
Då börjar vi fira igen.
Ja, sen börjar vi fira igen. Vilken låt skulle du liksom lyssna på om du fick feeling nu och bara skulle fira med en låt? Vilken skulle det bli?
Den första som dök upp i min hjärna var Det kommer aldrig vara över för mig.
Mm. Fan, man blir lite, jag höll på att säga att man blir lite diggy. Jag är visst medelålders ändå. Okay. Visade det sig. Då... Ja, nu går vi raskt vidare från den här ålderskrisen till...
Börjar svettas nu.
Ja.
Kör. Till något annat. Kör. Till något helt annat.
Ja, säg
annat.
Vad som helst.
Harvard tar bort bok med omslag av människoskinn.
Ja, tack för det. Känner man. Den har de haft där.
Spontant känner man ändå. Tack för det, va?
Ja, verkligen.
Att man inte råkar... börja bläddra i den.
Nej.
Det står så här på Omni att universitetsbiblioteket på Harvard kommer att ta bort omslaget till sin utgåva av Desinté Dilemme. Det är något på franska.
Mm.
Eftersom permen till 1800-talsboken är gjord av människohud.
Hur kommer man liksom ens på den idén?
Jo, det verkar som att författaren Arsène Houssay ska ha gett boken till sin vän läkaren Ludovic Bolland, som i sin tur, utan samtycke, använde hud från ryggen på en död kvinnlig patient som dött av naturliga orsaker. Jag gillar att de bara, utan samtycke.
Ja, just det.
Bara, för personen var död.
Ja, just det. Precis. Så den kunde inte... Man har inte skrivit det i förväg. Nej, men vilken knäpp läkare.
Det får man ändå säga. Mm. Det känns lite som en sån poor things. Har du sett det?
Nej, jag har inte sett den.
Nej, lite en sån galen professor-vibe.
Ja. Mm.
För att det är väl ändå inte det första man tänker på. Om Nej. Man har en död patient framför sig. Att man bara, och jag skulle ta och göra
vilken
en
fin rygg.
Bok.
Den här, ja, var det synd om den gick till spillo. Usch, vad hemskt.
Den här boken har funnits i Harvards ägo sedan 1930-talet. Och 2014 kunde forskare bekräfta då att bokpermen var gjord av människoskinn.
Ja, ah, det tog bara 10 år tills de kom på hur de skulle, vad de skulle ta för nästa
jag
steg.
Jag fattar inte det riktigt heller. Det var Nej. Som att de bara, vill vi verkligen veta det här?
Ja, precis.
Vi kanske ändå ska testa.
Och när de väl har fått veta det, då ska vi bara tänka lite och se vad vi ska göra här.
För att då dröjer det alltså fram tills nu nästan 10 år innan universitetet nu ber om ursäkt för att man inte respekterade den döda kvinnans värdighet. Och man uppger då att man efterforskar vem hon var.
Jaha.
Oklart varför.
Ja.
Eller ja, det är väl bra att veta kanske. Boken handlar om människans själ.
Okej. Okay.
Och på en handskriven lapp i boken så ska det ha stått att en bok om den mänskliga själen förtjänar ett mänskligt hölje.
Mm. Och den här kvinnan förtjänar inte sin kropp.
Nej.
I helhet höll jag på att säga, efter att hon hade dött.
Det är ju bara sjukt äckligt hela den här nyheten. Jag vet inte riktigt varför jag ville berätta den för er. Men Nej. Den hade ändå något.
Ja, men den hade absolut någonting. Tips till alla er som har bibliotek där ute. Kolla igenom vad ni har. Särskilt kanske då om ni har gamla böcker från någon skum läkare.
Ja,
det här känns inte riktigt toppen.
Nej.
Krogliv, är det något du är intresserad av, Fanny?
Inte efter den här påsken.
Nej, det dröjer säkert tills på torsdag innan du börjar bli sugen igen.
Ja, säkert. Mm. Nej, jag ska faktiskt ut ikväll. när jag tänker efter. Men det är inte av lust utan av
tvång.
Förlåt till min kompis som fyller år då.
Ja.
Men ja, så är det i alla fall.
Är det Håkan du ska ut och fira med?
Gud vad sjukt det
här var. Ja, det är det.
Jag bara låtsas som ingenting.
Ja, väldigt sjukt om du inte hade
sagt något.
Jag ska
till Portugal på sambafest hos Håkan Hellström.
Vilken slump.
Nej, jag är tyvärr inte välkommen.
Nej, inte jag heller om någon trodde det. Ha, ha, ha. Nu har jag gått in på Svenska Dagbladet.
Ja, spännande.
Jajamän, och där läser jag om ett förslag från en spansk minister som har väckt starka reaktioner.
Mm-hmm.
Det handlar då om krogkulturen i Spanien. SvD hjälper oss genom att berätta att middag intas ofta betydligt senare i Spanien än i Sverige.
Jaha. Direkt irriterad.
Ja, så är det. Men du vet, alla som läser kanske inte kan det. Det är väl gött att alla är med.
Ja, ja.
Ja. Det är inte ovanligt att restaurangköken har öppet efter midnatt i Spanien. Det är ju ändå någonting här att så, köket stänger 22.
Nej, men det är helt sjukt. Alltså, du får ju gå till McDonald's om du ska äta efter klockan 9 i Göteborg.
Ja.
Alltså, det finns ingen mat.
Nej, jag vet.
Någonstans.
Det finns kanske lite nachos.
Ja, exakt.
Som någon kan göra med vänsterhanden bakom baren.
Det är faktiskt för pinsamt.
Ja, det har man ändå... alltså man, ja, eller hur? Men i alla fall, den spanska ministern då, hon tycker det tvärtom från du. Hon tycker inte att Sverige ska inspireras av Spanien.
Nej.
Utan att Spanien kanske ska istället tajta till sina öppettider på krogen lite.
Va?
Ja.
Varför då?
Så är det. Arbetsmarknadsministern Yolanda Diaz, hon lyfte den här frågan nyligen då, och då så säger hon uttryckte en oro över villkoren och hälsoeffekterna för servicepersonal som behöver arbeta efter klockan 22.
Well.
Ja.
Men de måste ju ändå arbeta efter 22.
Ja, precis. Alltså bartenders arbetar ju till, vad vet de till? 6 säkert.
Mm, säkert.
Kan du tänka dig?
Nej.
Nej, väl, nej, precis.
Jag kan inte tänka mig det.
Nej, precis. Då har du redan börjat.
Då har jag redan börjat nästa jobb. Precis. Men okej, det är att hon inte vill att hon ska behöva stå där och laga gambas hela nätterna.
Ja, jag tolkar det så. Hon säger att det inte är rimligt för ett land att ha sina restauranger öppna klockan 01. Har hon sagt det, och det har Aftonposten rapporterat om då, bland annat. Men genom att hon då har kritiserat den här kulturen så har hon trampat på en öm tå.
Ja, hela Spaniens
tå. Ajajaj, hela Spaniens portvinstå, höll jag på att säga.
låt den finnas.
Ja, verkligen, precis. Kritiken då mot de här sena partierna har lett till en stor, stor debatt.
Mm.
José Luis Isuel, som är ledare då för Hostelería de España, som representerar företag i besöksnäringen, har i en tv-intervju sågat det här förslaget. Och det är han då som säger, vem vill de att vi ska vara? Tråkiga nordbor som måste gå och lägga sig klockan 18 för att det blir mörkt.
Ouch.
Ursäkta mig, José.
Prata inte om mitt liv.
Nej, precis. Prata inte om Fanny. Hon tycker ju tvärtom. Ja, i ett inlägg på X har också Madrid står regionpresident Isabel Díaz Ayuso från Partido Popular då kontrat med att skriva att Spanien har det bästa nattlivet i världen. Det vet jag inte.
Det vet du fan.
Nej.
Men det kan
att,
de väl tro.
Det innebär många jobbmöjligheter.
Ja, det gör det väl.
Mm. Så är det i alla fall. Och arbetsmarknadsministern har då fått försvara sig.
Mm-hmm.
Och säger då att hon är för att folk ska njuta av livet.
Men gör det hemma hos dig själv.
Ja, men hon vill lyfta då att arbetstagarnas rättigheter vill hon lyfta. Och riskerna med att jobba långa och sena arbetspass.
Ja, ja.
Så att, man får väl akta sig lite i Spanien och i andra länder vad man kritiserar. Eller så gör man det ändå för att man har en åsikt.
Ja.
Kritik och debatt, va? Det är ju på det vårt demokratiska samhälle vilar, Fanny.
Okej. Okay. Linnea, det är slutsnattat på presidentplanet.
Nej!
Jo.
Jag som inte ens har fått chansen att snatta.
Nej, och nu tror jag inte du kan med efter jag berättat den här nyheten för dig.
Nej.
Pennor, filtar och bestick från Air Force One är hett eftertraktade souvenirer bland de som får chansen att resa med USAs president. Men nu har vi det här huset satt ner foten då. De är så. Kan ni snälla
men
sluta?
Vad var foten innan?
Jo, det verkar det är såna som du och jag.
Mm-hmm.
Journalister.
Tjejer. Nej, förlåt, jag skojar bara.
Tjejjournalister! Nej, det vet jag inget om. Men som har fått flyga då med planet, då verkar det som att det inte är helt sällan att man råkar få med sig ett litet minne från den här turen.
Det kan väl ha hänt.
Ja, det står liksom, de mest frekventa snattarna är journalister som bevakar presidenten och får följa med på resor.
Mm.
Även andra snattare verkar finnas.
Just det.
Men de mest frekventa.
Men det antyder ju då att de vet vem det är som snattar och inte har sagt någonting.
Ja, det verkar kanske som det att droppen har nu kommit efter en resa i februari där personalen larmade om ett ovanligt stort svinn.
Mm.
Vita husets pressavdelning kontaktade då alla journalister som åkte med Air Force One på den aktuella resan och meddelade att man diskret kunde hjälpa till om någon råkat få med sig något litet föremål hem.
Mm.
Fy vad pinsamt.
Ja, jättepinsamt.
De fick svar från en person som hade tagit med sig en kudde.
Jaha.
Mm, som sedan lämnades tillbaka vid ett hemligt möte vid en staty föreställande den tidigare presidenten Andrew Jackson i en park nära Vita huset.
Va?
Wow.
Hur hemligt var det mötet om någon vet exakt hur det gick till och har rapporterat det till liksom ja, det hela
lite,
världen?
Det är lite oklart, men jag antar att de var så här. Jag skäms så jävla mycket nu. Jag snattade en kudde, vilket också är så här. Hur fan får man med sig en kudde?
Ja, det vet i fasen alltså. Stor väska.
Ja, det får man ju ha då.
Mm.
Och att de var så här, du behöver inte komma hit eller tillbaka den. Vi möts för den här satyn i parken.
Mm.
Och så stryker vi ett streck över det här. Får man anta att
det är ganska speciellt ändå. Men det känns som att det måste ha varit mer grejer om det skulle ha varit ett liksom anmärkningsvärt just den här februariresan.
Exakt, det står så här. Parallellt har ordförandet för Vita husets presskårsförening, Kelly O'Donnell, skrivit ett brev till alla medlemmar där de påminns om det olämpliga i beteendet och att det helt enkelt inte är tillåtet att snå åt sig pennor, vinglas, bestick, kuddfodral eller annat försett med flygplanets sigill. Mm. I brevet så påpekar hon att souvenirerna finns att köpa. Och man är ju så jävla gärna vill ha dem.
Men, köpa,
och att den som vill ha bevis på sin resa gratis kan få ett certifikat av flygvapnet.
Ja, just det. Det är det handlar om bara. Jag var på Air Force One en gång. Man undrar hur mycket de kan jobba då, journalisterna. Om de är så liksom, jag måste ta en penna.
Nej, men alltså en penna fattar jag ändå.
Ja, en penna är
det tycker jag är så här. Man sitter och antecknar någon skit och sen slänger man ner den.
Ja, ja.
Alltså det kan man ju faktiskt göra av misstag. Mm. Men det här med kuddar och bestick och grejer, det känns liksom...
Glas och filtar.
Vinglas.
Ja, det känns inte som något du råkar få med dig.
Nej, det är för pinsamt. Skärpning alla journalister där ute.
Beyoncés country-album.
Ja.
Cowboy Carter.
Ja.
Är det något som har gått varmt hos dig?
Nej.
Nej, inte hos mig heller. Men det har fått många hyllningar, läser jag på Ekots Instagram, av både fans och recensenter. Men det verkar som att det finns ett gäng helt enkelt som inte är nöjda.
Kul att du läser det på Ekots Instagram.
Jag vet! Visst känns det otippat?
Ja, det var lite otippat faktiskt.
Ja.
Men vet du att det är 27 låtar på den skivan?
Det
förbjud.
Är inte det för mycket?
Det är väl alldeles för mycket?
Det borde vara
jag
över...
Jag tycker 7 hade väl räckt.
Är det inte 10 någon slags magisk gräns?
Tänk på att alla har ADHD idag. Det är ingen som klarar.
Nej, just det. Kortare låtar.
Men 27 låtar.
Ja. Nej, det tar ju en evighet att lyssna igenom då.
Det tar en timme och 18 minuter.
Ja.
Bara så du vet. Ja. En låt är typ 53 sekunder.
Just det.
Så det är väl jobbigt en 22 sekunder.
Va? Aha, men då är det ju lite anpassat efter liksom TikTok-skadade människor.
Jag tror också att hon har någon slags budskap, va? Som hon vill framföra med sin musik. Och att det är någon så. Det är väldigt uttänkt. Jag har ju inte lyssnat på den.
Nej, jag fattar inte riktigt.
Nej, men hon håller ju på med musikhistorien och liksom reclaima svartas roll i typ countrymusiken.
Mm-hmm.
Jag bara antar att hon har byggt skivan väldigt medvetet.
Ja, då vill man
få fram sitt budskap.
Ja, då vill man kanske få in många spår. Men i alla fall, ett gäng som inte är så nöjda då, det är de som har förbeställt det här albumet på vinyl.
Mm-hmm.
För där saknas 5 av låtarna.
Jaha, mm. De bara, det är så jävla många låtar.
Ja.
Du får ta plats
nu alla. Känns det ju lite liksom rimligare. För när jag läste den här först tänkte jag att det kanske var så 10 låtar på. Eller någonting. Då hade det ju verkligen varit så, ursäkta mig, hälften är borta.
Ja.
Nu är det mer som att det är lite krimskrams kanske.
Men kan det vara de här väldigt korta snippetsarna som är borta?
Ja, men det är, Ekot skriver då att låtarna och mellanspelen som saknas i vinylutgåvan är hyllade Jaja.
Jaha.
Och Spaghetti.
Nej, men Jaja är en hel låt, ser jag här.
Ja, det är en hel låt.
Den är mm. 4 minuter lång.
Spaghetti då? Är det en hel låt?
2 vita tjejer pratar om Beyoncé. Spaghetti då? Ja, är
det
låter
det är spaghetti. Ja, så, nu kan inte jag sluta tänka på cannelloni macaroni. Varför det?
Well, proven my point. Den är också en riktig låt.
Den är också en riktig låt. Flamenco. Jag läser bara de sista. The Linda Martell Show och Oh Louisiana. Mm. De saknas i alla fall.
Det verkar vara mellanspel.
Ah, okay.
De senare där.
Mm. Det här har i alla fall rört upp känslor då. Jag är så ledsen. Hur kan hon sälja ett ofullständigt album, skriver en kvinna som då tydligen har betalat 32 pund när hon förbeställde det här albumet på Beyoncés hemsida. Och enligt uppgift då till Ekot så saknar också CD-utgåvorna 4 spår.
Va?
Ja, det saknas lite överallt här. Det är inte ovanligt, Fanny, att artister justerar sina låtlistor i sista minuten.
Nej.
Och vinylpressning bokas då månader i förväg med långa ledtider, skriver
Ekot.
Ja,
jo, det har vi ju hört även här i Sverige, va?
Och i ett pressmeddelande då i fredags så sa Beyoncé då att albumet hade tagit över 5 år att skapa och att det ursprungligen var tänkt att komma ut redan 2022 som den första delen av en planerad trilogi. Men istället så släppte hon då den mer dansinriktade Renaissance som ett svar på covid-19-isoleringen. Skriver Ekot.
Mm. Hon bytte år. Men wow, hon var så tidig med countryboomen.
Ja, otroligt tidig.
Ja.
Men Ekot skriver också här då att uppgifterna då om att Cowboy Carter har väntat i kulisserna i flera år, det gör ju bara att fans blir än mer förbryllade över varför deras fysiska kopior är ofullständiga.
Ja, just det.
Det kan man ju verkligen undra.
Va?
Om du då har haft den klar liksom, så länge, hade du väl hunnit skicka den till vinylpressen?
Men hon har inte sagt något om det här själv?
Nej, där tar nyheten slut.
Det är inget misstag, får man väl ändå tänka. Alltså hon måste väl ha
man
själv tagit bort X-låtar.
Alltså man tänker ju att de som har hand om Beyoncés album har ganska liksom bra koll.
Det är inte så att de praktikanten har fått det uppdraget.
Nej, precis. Men så att nej, man vet inte. Men så är det i alla fall. Det saknas alltså 5 av 27 låtar på den här vinylen.
Idol har fått en ny jurymedlem.
Mm-hmm.
Visste typ inte att Idol fanns fortfarande.
Nej, det känns som absolut ett av dem som man kan ha läst att TV4 skulle pausa.
Ja, att de måste ha hållit på väldigt länge.
Ja, men de har haft, jag tror de har haft någon paus.
Ja, det måste de säkert ha haft.
På ett par år.
Ja, nu har de i alla fall hittat en ny medlem och det är Arash Pournouri. Som är känd för att vara Aviciis tidigare manager.
Just det!
Ett beslut som rasas över av svenska folket. Ett stort hån, tycker de, enligt en artikel i Aftonbladet.
Varför tycker de det?
Jo, det var ju nämligen så att det gick ju en dokumentär om Avicii. Kommer du ihåg det här? Mm. Avicii True Stories.
Mm.
Det gick på bio och på tv bara månader innan han tog sitt liv. Så kunde man se den. Och i den här dokumentären så berättar Avicii att han mår väldigt dåligt och att han måste lägga om sitt liv och sluta turnera, annars kommer jag dö, säger han. Det var ju väldigt drabbande att han hade ju turnerat som fasen i
just
hela
det.
Världen, bara flygis fram kors och tvärs, och han, ja. Han mådde ju väldigt dåligt.
Ja, men det minns jag, för det såg man ju verkligen.
Mm.
Att han mår inte bra.
Nej, det var faktiskt otroligt jobbigt att titta på.
Mm.
Särskilt eftersom det som skedde. Och efter att han hade dött så fick några då scener ur den här dokumentären spridning.
Mm.
Och den här managern då anklagades av vissa människor att ha pressat Avicii då att jobba mer än vad han orkade med.
Mm.
Eftersom alltså PGA-pengar uppenbarligen. Mm. Det säger Arash Ashpournouri själv då, att de hade klippt in saker utan kontext och att han inte fick svara eller komma med egen information. Och att de här klippen då som blev virala där han pratar var väldigt gamla. Alltså de var typ 5 år tidigare.
Mm-hmm.
Och att det liksom var ohederligt klippt i dokumentären, ja, menar han då. Men det här gör ju då att den här diskussionen blossar upp igen.
Just
och att folk är så, är det inte lite magstarkt att ha han som pushade Tim Bergling till maxgränsen typ i Idol-juryn, hur ska de här unga artisterna liksom klara av det?
Mm-hmm.
Ja, på TV4s Instagram är det liksom väldigt många kommentarer av folk som tycker att det här är jättedåligt. TV4 säger att de är medvetna om att det finns tankar och åsikter kring det här. Men att är så. Vi är jätteglada. Och de flesta är glada.
De flesta är glada.
Mm. Enligt TV4.
Ah, okay.
Så lägger det till i alla fall. Det är också, är det Peg Parnevik kanske som är ny? De har 2 nya jurymedlemmar.
Peg Parnevik? Ja. Jaha.
Är inte det här Peg Parnevik?
Jo, det...
Någon Parnevik.
Ja, någon.
Ja, säger
Emily. Ja, tack.
Varför. Så de försöker i alla fall liksom rebranda.
De försöker, så nu är det då, okej, Arash heter han, va?
Mm.
Och så är det Peg.
Ja, sen är det någon annan tjej som jag, det står inget namn här.
Tack. Nähä.
Tack så mycket, Aftonbladet.
Katja.
Ja, vet inte vem det är. Och sen är det Anders Bagge som bara...
Anders Bagge!
Don't mind me!
Tjugoårsjubileum för Idol.
Det är Idol och det är Håkan Hellström.
Jag var så sinnessjukt kär i Darin.
Nej.
Det var inte klokt. Och en gång så var jag och såg honom på en konsert i Vara i någon gympasal. Då gick han förbi mig och jag är helt säker på att vi fick ögonkontakt.
Du vet att han är gay.
Ja, jag vet. Men jag visste ju inte det då.
Men han raggade säkert på det ändå.
Nej. Ja, men jag var typ 11 ju.
Alltså, så det, okej, det tror jag låt oss byta ämne.
Ja, det tror jag verkligen inte att han gjorde. Jag sa bara att vi fick ögonkontakt.
Ja, ja, ja.
Jag sa inget mer.
Nej.
Hejade du på någon av dem, eller? Darin eller Daniel?
Daniel var han brevbäraren.
Jag tror att han jobbade i mataffär uppe i norr någonstans.
Nej, alltså jag vet inte. Jag har inga minnen av det här.
Nej, okej. Vi går vidare. Vi ska prata om 4 dagars vecka.
Wow.
I Köpenhamn så inför man nu det, skriver Dagens Nyheter. Mm-hmm. Det är alltså lika många arbetstimmar, men 4 dagar istället för 5.
Just det.
Som Köpenhamns kommun nu inför då för sina anställda.
Det är kontorsarbetare som man tänker, de hinner göra det på 4 dagar istället.
Ja, de ska ju jobba exakt lika många timmar, så de kommer få längre arbetsdag, men en mer ledig
dag. Helg.
Precis, så det blir 10 timmars dagar i alla fall. Från och med 1 april då. Så jag hoppas att det här inte är något aprilskämt. Det är ett ganska tråkigt aprilskämt i så fall.
Ja, det är lite för... Mm. Det är inte, man garvar inte ihjäl sig.
Nej, också, just det. Det här att Tyskland legaliserar cannabis var ju också från 1 april. Men det är ju ändå något
vi
som
vet
är sant.
Det stämmer.
Mm, precis, det är bara jag som blir så nojig att jag ska bli lurad. Nu. Men så är det inte. Det är i alla fall medarbetare då på 14 arbetsplatser vid 6 av kommunens förvaltningar som deltar i ett experiment. Så det verkar inte vara på bred, liksom, brett genomslag, utan det pågår fram till årsskiftet och efter det så kan det då bli permanent. Läser jag. Efter coronapandemin har det här blivit en trend som kommit för att stanna bland danska kommuner, säger arbetslivsforskaren Janne Glerup.
Mm-hmm.
Känner jag igen det namnet, vad märkligt. Vad spontan känsla, skulle du vilja jobba 4 dagar?
Ja, men skulle jag vilja jobba 10 timmar? Men jag vet inte, det är verkligen dubbelt. Jag tror ju typ mer på att man bara skulle kunna jobba 4 dagar och ändå få gjort lika mycket.
Ja, just det.
Faktiskt.
Kortare arbetstid bara, rakt av.
Ja. Alltså, det beror ju såklart på vad man jobbar med.
Mm.
Det fattar ju vem som helst.
Det skulle ju vara svårt för oss.
Mm.
För det är svårt att göra nyheterna liksom ett dygn i förväg.
Det går ju inte.
Nej.
Men jag tror att många sådana kontorsjobb hade man säkert kunnat bara spida upp sin liksom, sitt tempo och få gjort lika mycket ändå. Men ja, det hade väl varit skönt på ett sätt. Fast 10 timmar, alltså jag tycker 8 timmar är orimligt.
Ja, det kan ju kännas ganska långt ibland, men tänk att du får en hel dag.
Ja. Men orkar man vara så bra? Nej,
det är klart. Det är väl det som har varit argumentet med liksom, att man ska ha 6 timmars arbetsdag. Alltså, man orkar ändå inte. Så man får inget vettigt gjort. Så man undrar hur mycket man får gjort då om man ska jobba 10 timmar istället.
Ja. Det känns som att man måste ha väldigt tydliga arbetsuppgifter i så fall.
Just
som
det.
Man inte kan liksom skjuta upp.
Precis, att man inte kommer in i den här eftermiddagsförvirringen.
Mm, jag gör det imorgon.
Som kan drabba en ibland. Att man bara är så.
Vem är jag?
Nu är klockan 3. Och vad vet jag mer?
Nej, precis.
Än det, liksom. kan vi enas om någonting? Ja, i alla fall Jonas Amitsböll, tror jag han heter. Mm. Han jobbar på ett boende då, där de ska testa detta. Och han säger att nyligen skrev jag i en jobbannons att vi erbjuder 4 dagars arbetsvecka. Vi fick in dubbelt så många ansökningar som i vanliga fall.
Mm.
Ja. Han menar då att det
intresse finns.
Ja, precis. Det har bildats en rörelse där allt fler danskar kräver en uppgörelse med gamla traditionella arbetssätt, säger han.
Mm-hmm.
Ja, någonting. Det rör på sig i arbetstidsmässigt.
Läser på SvD. Gillrade AI-fälla. Satte dit fuskande studenter.
Mm-hmm.
Du är väldigt intresserad, va?
Ja.
Det står att fuskandet på landets universitet och högskolor minskar enligt en rapport från Universitetskanslerämbetet. Eller liksom, åtminstone då, antalet studenter som får någon sån disciplinärende mot sig har minskat. Men rapporten lyfter då ett problem som man kämpat mot, nämligen AI. Det vet vi ju.
Just det.
De bara, fan också. Vad ska
just det, det var verkligen en sån våg av
nyheter
av fusk och AI där ett tag.
Exakt. Mm. Och det står att 34 olika lärosäten har tillfrågats om disciplinärenden som gällt då vilseledande med hjälp av AI. Mm. Och av de 34 så har 27 meddelat att man har anmält studenter för detta.
Mm.
I vissa anmälningar har fusket varit så tydligt att man har kunnat läsa AI-verktygets egna språk. Vet inte vad det betyder.
Nej.
Men till exempel så står det så här. Jo, okej, det här betyder det.
Mm.
I ett fall har studenten lämnat in en text med frasen: självklart kan jag hjälpa dig med att svara på dessa frågor som du kan skicka in till din universitetslärare.
Nej!
Bland det slappaste jag har hört i hela mitt liv. Orkar inte ens läsa igenom texten.
Nej, men
där
alltså,
det står.
Det här påminner mig om en klasskompis i gymnasiet.
Mm.
Som hade liksom klippt och klistrat till en inlämningsuppgift och inte brytt sig om att ändra liksom typsnitt och storlek emellan styckena. Det också känner man, och det sjuka var att det gick bra för den personen.
Va?
Ja, i alla fall enligt vad jag har hört. Jag har inte begärt några liksom officiella sådana. Men det var Times New Roman och det var Arial och det var kanske lite Comic Sans till och med.
jag gillar den då. Mm. Det är som en liksom, riktigt att man bara vaknar på olika humör.
Ja,
bara
precis.
Skriver in lite olika.
Ja, just det. Det kan ju ha varit en lärare som trodde att det var lite så
humörsstyrt.
Precis, vilket nytt sätt att skriva en inlämning för att visa på skillnader kanske. Eller
ja, just det. Ja, på Karlstad universitet så har man i alla fall ledsnat på skiten med AI-fuskande och lärarna bestämde sig för att gillra en fälla.
Mm-hmm. Men förlåt, berätta.
Ja, universitetet förklarar då för UKÄ att man vid en tentamen i programmering hade planerat en fälla genom att skriva in instruktioner i vit färg som var omöjliga att se med blotta ögat.
Mm-hmm.
Om tentamensexen klistrades in i ett AI-verktyg så skulle programmet även utföra instruktionerna som läraren hade skrivit i vit färg.
Nej, vad smart.
Och på det sättet så skulle de programansvariga kunna upptäcka fusk. Så
wow! Vet man vad det stod i den här vita texten då? Var det typ så att sätt en punkt efter varje P?
Ja, just det.
Det skulle ju kanske studenten i så fall märkt att det såg lite konstigt ut.
Ja, det stod bara så här. Ingen visste om någon student skulle gå i fällan. Nej.
Nej.
Och det var inte heller något som de hoppades på då. De här,
nej.
De har intervjuat Pierre Sjöberg som är adjunkt i informationsteknik vid Karlstad universitet då.
Mm.
Som var den som gjorde den här fällan.
Mm.
Ingen ville hoppas på det, för ingen vill ju ha studenter som fuskar, säger han. Men 10% i hans klass åkte fast.
Oj då.
Ganska många ändå.
Ja, det beror ju på hur många det var i klassen såklart.
Ja, han säger så här. Det var en chock. Hade de haft ögonen med sig så hade de ju sett att det stod en massa extra grejer som inte syntes i uppgiften. Men det skulle ju då krävas att de... Jo, men det skulle ju krävas att de först läste hela uppgiften, sen klistrade in den och sen läste hela AIs uppgift.
Just
det har de inte orkat göra.
Nej, det har de
så
inte.
Så de har bara kopierat över den och bara...
Ja.
Varsågod.
Men det är väl ändå, förlåt mig, men det är väl ändå väl slappt.
Jag tycker
att inte ens läsa igenom, alltså, ja, man får inte fuska, men att inte ens läsa igenom vad AI ger dig för svar.
Det är så otroligt slappt.
Så högt förtroende har inte jag för AI.
De vi fällde för fusk, deras lösningar som AI skapade funkar inte. De hade helt okritiskt klistrat in hela uppgiften.
Mm.
De är dock så här, vi använder AI. Alltså vi är helt fine med att man använder AI. Och vi förstår att de flesta kommer att arbeta med det. Och vi har liksom moment där man kan få ta hjälp med AI.
Mm.
Men då får man åtminstone liksom läsa igenom vad det står. Inte bara copy-pasta in det typ.
Nej. Nej, just det. Det är svårt också det där. Man får använda det på vissa sätt.
Ja, men det är väl som vi gör, tänker jag. Att vi har så, AI sammanfattar texten.
Just det.
Om du går in på g.se. Men
den kan ni vara säkra på att vi har läst.
Exakt.
Det står
och
ju
att
till och
det är fortfarande någon annan som har skrivit texten.
Ja,
alltså
precis.
Man kan använda det i vissa element. Liksom.
Mer komplement än som en hel uppsatskälla kanske.
Ja, och nu säger Pierre Sjöberg att många har hört av sig och varit så, gud vad smart.
Mm.
Vi ska också göra det.
Mm.
Så passa er där ute och läs åtminstone igenom er fusktext innan ni skickar in den.
Ja, just det.
Det är väl det minsta man kan göra.
Ett litet tips från oss på nyhetskoven bara.
Ja.
Det börjar bli dags att stänga ihop.
Ja.
Mm. Nu kommer jag att tänka på det otroligt kämpiga vädret igen.
Ja, ser ju fortfarande ut som regn, men det skulle faktiskt vara regn till 9.
Till klockan 9.
Då blir det snö.
En halvtimme kvar då innan snön kommer. Det gäller att ladda för det. Vad har du berättat om idag?
Jag har berättat om Havana syndrom. Syndromet, det mystiska, där olika amerikanska arbetare, tänkte jag säga, men diplomater och agenter etc. har fått lite konstiga sjukdomar.
Ja.
Det visar sig att det är Ryssland som ligger bakom.
Så. Jag berättade om att det är lagligt med cannabis i Tyskland nu.
Ja.
Mm, och sen så gjorde vi en liten avstickare in på en pdf från polisen som heter Föräldraskolan. Där vi fick lära oss att ett smeknamn för cannabis är Marie och Anna. Ett annat är blue cheese.
Jag bara helt tyst.
Ja, det var helt tyst verkligen.
Ett annat är blue cheese.
Mm, sen hade vi Carl Moberg här, vår kulturredaktör. Vi pratade ju om att Håkan Hellström fyller 50 idag.
Mm.
Och det firas med liksom stort engagemang.
Ja, det gör det.
I GPS app och på sajten. Det finns hälsningar, man kan skriva sin egen hälsning.
Yep.
Man kan se en tidslinje över Håkans karriär.
Man kan rösta över hans bästa låt.
Exakt.
Man kan läsa Johan Lindqvist spaning om vem Håkan Hellström ska bli.
Vet du vad dum jag känner mig nu?
Va?
Nu skriver Emily, ni hör väl vad Marie och Anna blir ihop?
Ja, men det är ju ändå, det är typ ännu värre.
Ja, det insåg jag inte förrän nu. Men ja, så kan det gå.
Det är verkligen dags att lägga på, tycker jag säga. Nu.
Genast tillbaka till, precis, Håkan-grejerna på sajten. Gå in där och kolla. Sen var det bakvagn, där är vi nu. Och tack
hej
för idag.
Och då.
Hej och då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.